Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja, äntligen är det dags. Filosofisk salong, det tycker jag är så spännande. Jag uppmanar er hemma att använda helgen till att filosofera. Det är väldigt roligt. Idag har jag bjudit in Martina Montelius, författare och dramatiker. David Thurfjell, professor i religionsvetenskap. Mm. Och den enkla frågan som jag tänkte börja med, vad är ett liv värt?
I strikt mening, om man nu lämnar religionen lite i farstun en stund, så är ett liv, jag brukar trösta mig med att ett liv kanske inte är värt någonting. Det vill säga, om mitt liv är ovanligt jobbigt, då borde jag ju kanske kunna tänka så här, ja, men borde inte jag vara värd mer än så här? Är inte jag värd bättre än så här? Och sen tänker jag, nej, för att det är bara en ren, egentligen väldigt osannolikt slump att jag överhuvudtaget existerar. Och jag hade precis lika gärna kunnat leva under helt andra omständigheter.
Eller inte
i princip
funnits.
Så är mitt liv inte värt någonting. Förutom då det värde jag eventuellt av egen kraft tillför. Men jag förtjänar inte att ens existera. I strikt mening.
Tänker du så om andra också? Eller gäller det här dig själv?
Nej, men jag tycker inte att jag har rätt att tänka så om någon annan. Utan ju mer människovärde vi tillskriver varandra. Mm. Så det här är ju när jag tänker kring mig själv. Men däremot så ökar vi ju hela tiden varandras subjektiva värde. Till exempel om jag behandlar dig och Malou väl, då ger ju jag er ett värde. Så att jag tror att det kanske är det, att vi behöver inte vara så upphängda på vad just vårt eget liv är värda, men försöka på något sätt hela tiden injicera mer och mer värde i andra människors liv.
Mm.
Alltså jag är ju religionshistoriker då, så jag har ju studerat olika religiösa tankesystem och liksom föreställningsvärldar. Och då kan man säga i religionens värld då, så är det här en liksom den grundläggande frågan, kan man säga. Man kan säga att religionerna är någon sorts försök att förklara vad livet är värt eller varför det finns någon mening med alltihop överhuvudtaget. Eller varför det finns, varför vi människor är här, vart vi är på väg och var vi kommer ifrån och sådär. Det är liksom den stora frågan som alla religioner försöker svara på. Sen kan man också säga att religionerna försöker hitta system då för att, eller metoder för att skapa en känsla av att det är meningsfullt. Att livet har ett värde. Även om man skulle komma fram till att det inte har det då, som du har kommit fram till.
Jo, men alltså jag tänker, apropå det här med religionerna, då har vi ju till exempel teodicéproblemet som är så fruktansvärt svårt att svara på. Det vill säga, varför tillåter Gud att det ska finnas så oerhört mycket lidande? Varför får små spädbarn dö? Varför, och så vidare. All denna misär som vi lever i. Den, om man ska se den som ett budskap eller något som Gud vill, vad tycker då Gud att livet är värt? Om han är beredd att ta så mycket liv? Eller låta oss ta varandras liv?
Det där är ju ett problem med kristen teologi då.
Ja.
Teodicé är en viss form av kristen teologi. Och då måste man komma ihåg att i det systemet så är ju, livet tar ju inte slut. Alltså frågan är ju annorlunda om man tänker sig att livet är någonting som är begränsat till livet i den här världen, eller det här livet, eller om det är en sorts evigt liv som inte går att förstöra.
Ja, då blir det här mindre viktigt. Det blir inte så viktigt att få leva så länge.
Det blir lite mindre viktigt, men även om det är ett stort problem. Det är ett stort problem det där för kristen teologi, just i teodicé.
Får jag ta ett exempel när det kan ställas på sin spets, därför att omständigheterna är som de är. Och det är ju att vi har haft bland annat ett tema om abort. Mm. Och då blir ju den här frågan väldigt viktig naturligtvis när man kommer till en sen abort. Vi har ju fri abort, men det finns ju vecka 22 som man måste ha tillstånd från Socialstyrelsen. Och samtidigt så är tekniken så långt framskriden nu att man kan rädda barn i vecka 22. Och det här är ju någonting som vi upptäckte var väldigt svårt att få de inom vården att prata om. De som tyckte att den här gränsen när det föds ett barn som är ett barn fast det ska aborteras, som fortfarande visar tecken på liv. Hur ska man då hantera det här? Och då ställs det på sin spets i verkligheten.
Men, om man tänker så här. Vill jag inte avbryta dig?
Nej, men gör det, för jag har inget bra svar.
Okej, för en fråga är ju då, om man ska knyta an till det här, till den här otroligt svåra och infekterade diskussionen med abort, men också frågan om att liv inte är värt någonting egentligen, sådär, så man kan ha känslan inför sitt eget liv. Då blir ju en fråga, om det är så att den moraliska frågan, och nu struntar vi i religioner här, utan bara rent sekulärt, liksom inomvärldsligt och vetenskapligt och politiskt och liksom, i den här världen. Om det är så att alltings värde, till exempel vår värde som vi ger varandra eller ett barns värde, bara kommer av att andra människor ger det värde. Om det säger att en annan människa har sitt människovärde för att vi andra människor har kommit överens om att den ska ha ett värde. Då betyder det att de som har, att det finns det här engelska uttrycket might is right. Det betyder att det är sant och rätt och värdefullt som de som har makt, i det här fallet då, i den här diskussionen är det vi tre som har makt, tycker har värde. Och det vill säga de som då har minst att säga till om i världen, de som är på flykt eller ensamma eller som utsätts för övergrepp och vad det nu kan vara eller som mördas, deras värde, om det värdet bara består i att vi andra har kommit överens om det, då får ju det otroligt, det blir nästan outhärdligt, den moraliska konsekvensen av det. Att människors värde bara ligger i att vi har kommit överens om det. Och då är det nästan som att oavsett om man tror på någon högre värde eller någonting annat än den liksom biologiska och vetenskapliga, så blir man nästan moraliskt tvungen att känna att det finns ett värde i livet. För att annars så skulle ju de här som inte tillskrivs något värde, då skulle det vara rätt. Förstår du vad jag menar?
Så vad är alternativet om inte det är någon som ger ett värde eller några?
Ja, precis. Om man inte är religiös, hur ska man...
Ja, men då måste vi nästan, man måste nästan fantisera. Mm. Man måste hitta på. Alltså, även om vi inte kan tro på det här rent rationellt, så måste vi våga... Eller man blir tvungen att fantisera om att det har ett värde. Att de här...
Utgå från att
det har, ja, men att det är, vi bara hittar på det. Vi hittar på, ungefär som juridiken. Alltså, vi har ju i den sekulära samtalet så har vi liksom mänskliga rättigheter. Det är de mänskliga rättigheter. Det är de rättigheter i juridisk bemärkelse. Och det är ju bara påhitt. Det är ju vi som har hittat på. Men vi liksom klamrar oss fast vid den här idén om att det finns, därför att det blir moraliskt outhärdligt att tänka sig en värld där människor som lider inte utsätts för en oförrätt.
Ja, men jag sitter och tänker mig när du pratar. För att det enda svåra med principer, för det kan man ju tänka att man skulle kunna ha en sån princip, att allt liv, inklusive foster och så, har ett visst bestämt värde. Enda komplikationen uppstår då på individnivå. För när du börjar prata om sena aborter och så, det första jag tänker då, det är hur skulle vi göra om vi fick reda på att min 14-åriga dotter hade varit gravid länge utan att veta om det. Då skulle jag ju direkt med min kärlek till henne tänka, men det är du som är viktigast. Det är du som är viktigast. Jag hjälper dig. Och om hon skulle komma fram till att nej, jag klarar inte det här. Jag klarar inte ens om jag får bo kvar hemma och få hjälp med. Jag klarar inte av att ha ett barn. Då skulle jag ju kämpa för att hon inte skulle ha samvetsförebråelser för det. Jag skulle kunna förstå, eller jag kan förstå om någon som är allvarligt psykiskt sjuk eller har fruktansvärda sociala problem faktiskt inte klarar av. För det är inte så lätt kanske som man föreställer sig att gå igenom en graviditet och föda och sen lämna bort.
Så då menar du att värdet blir det egentligen på din dotter?
Ja, då blir, för mig blir det ju det. Och det är möjligt att även om det skulle komma en 14-årig, en annan 14-årig eller 12-årig tjej som jag skulle ha framför mig, som skulle sitta helt desperat så här, jag vet inte vad jag ska göra, jag är gravid, vad ska jag göra? Att min naturliga empati skulle hamna hos henne. Sen däremot, om jag jobbade på den här abortkliniken, Jag har ju läst de här vittnesmålen från anonyma där det är liksom en liten människa som ligger och rör sig så här. Då skulle ju min empati hamna där. Den impuls jag får när jag läser om det, det är att jag vill ta det där lilla och tänka att du får i alla fall ligga i min famn den sista sekunderna av ditt liv. Så där blir ju jag hjälplös eftersom jag inte har någon princip. Och samtidigt så kan jag tycka att det är också något grundläggande i det där att man faktiskt, oavsett, att det kanske inte finns någon princip som håller men i så här svåra fall.
Men jag tänker lite grann på det du säger, att å ena sidan är det de eller vi som har makten som ger någon ett liv eller definiera ett liv. Mm. Och det är allvarligt om det blir så att säga på bekostnad av människor som är svaga eller så. Å andra sidan måste det finnas riktlinjer. Du pratar om juridiken, det finns ett etiskt råd. Det måste finnas riktlinjer så det inte blir så enskilt avgörande alltså vem som har ett liv.
Ett sätt att se på liksom religionerna, men även de filosofiska systemen och juridiken och mänskliga rättigheter, det är att tänka att vi människor, vi är liksom inkastade i den här världen och den skapar oändliga moraliska problem, som till exempel det här sena aborter kan kanske vara ett sånt. Och då måste vi härdar inte ut i att i meningslösheten om det här bara skulle vara som det är. Så då hittar vi på, vi måste skapa system som säger att ja, men det är inte bara upp till oss, utan det finns en FN:s mänskliga rättigheter eller det finns en gud som har bestämt, eller det finns en högre mening bortom det här. Jag tror att en del av att vara människa är att liksom att man försöker hitta ett sätt att hantera det olidliga med att vi är, att det är upp till oss. Och då skapar man system.
Men det borde inte det rättvisa vara, om man nu ska försöka hitta en lösning på sena aborter, borde det inte vara då, om det föds ett barn som går att rädda till livet, att det barnet har rätt till liv, men att kanske någon annan får ta hand om barnet?
Och så har vi ju bestämt att med en fri aborträtt så är det inte så.
Utan nej, men då skulle jag ju vilja ändra på det, i så fall.
Det är ju en otroligt laddad debatt där, för att det är, man ställs inför de här ohyggliga besluten.
Men egentligen så borde det vara så, om man har blivit född, även om man är ett foster i vecka 22.
Om man har blivit så är man född, ett liv.
Så har man rätt till liv.
Mm. En religionshistorisk liten en grej där är ju att när kristendomen växte fram i antiken, i Medelhavsvärlden, då var en av anledningarna till att den blev så framgångsrik, enligt många historiker, var just att man var så liksom kompromisslös när det gällde sitt motstånd mot att man skulle sätta ut mot abort och att man satte ut barn som var oönskade. Det fanns en praktik i romarriket att man tog livet av nyfödda barn om de var oönskade, framförallt flickebarn då. Och det här måste varit jobbigt då för massa mödrar, kan man tänka sig, som tvingades, hade ett socialt tryck på sig att göra det här. Och kristendomen var i sina tidiga former otroligt kompromisslöst emot det här. Och därför blev den väldigt attraktiv för många kvinnor. De var dominerade av kvinnor i antiken.
Just för den här frågan.
Ja, det är en sak. Man säger liksom, varje människa har ett unikt värde. Och man får inte döda helt enkelt.
Men det finns ju andra sådana svåra saker där man kan se på sjukhus, på intensivvårdsavdelningen. Det finns liksom 10 sådana här livräddande apparater och så kommer in ytterligare en 11:e och man måste besluta vems liv är mest värt här. De valen och kvalen ställs ju faktiskt läkare för väldigt ofta.
Ja, och också det som jag nyligen läste i en väldigt bra bok om självskador som heter Zebraflickan av Sofia Åkerman. Där beskrivs det hur någon efter sitt, vilket självmordsförsök i ordningen, har en nästan förstörd lever. Och får höra av en läkare så här att det kan hända att vi måste ställa dig på en väntelista för en donerad lever. Och hon tycker sig höra en undertext så här: fast du har förstört din lever själv. Vi vill helst ge den till någon som helt oförskyllt har fått en leversjukdom. Vill du ens leva? Hur länge kommer du att behöva den här levern? Och det där är ju, då börjar det bli en moralisk fråga om man har rätt att leva.
Men det är väl som du säger att det är väl, vi är på något sätt födda till att tampas med de här svåra moraliska frågorna.
Ja, och om man tänker, alltså hela idén om mänskliga rättigheter som formuleras efter andra världskriget, det är ju efter att då mänskligheten har totalt gett upp alla idéer om att respektera mänskligt liv med förintelseläger och atombomber och liksom den fruktansvärda förödelsen. Och då så kom man överens om att nu klamrar vi oss fast vid den här idén om att varje människa har ett värde, för att vi har sett vad konsekvenserna blir om vi liksom överger den. Och det kanske vi inte kan argumentera förnuftigt eller liksom evolutionsbiologiskt för den idén, men vi måste ha den liksom, för att annars så har vi ingen fast mark att stå på överhuvudtaget.
Nej, sen får man ju se vilka konsekvenser var och en är beredd att ta. För jag tror att ändå majoriteten av alla som ser på detta program och vi tre på något sätt tycker att varje människa har ett värde, så att säga. Men hur långt är vi beredda att gå för att uttrycka det? Vilket kommer att bli en mer och mer pressande fråga ju närmare världen kommer. Ju fler katastrofer som kommer ske ute i världen. Hur mycket är vi beredda att faktiskt omsätta det här i praktik?
Och det som religionerna har då, nu vill jag inte liksom sitta och försvara alla religioner, men det som de har är ju en sorts filosofisk grund för det påståendet. De kan säga att varje människa har ett värde därför att, om vi tar kristendomen då, för att man är skapad av Gud med ett unikt syfte. Och det är ju då förklaringen till varför vi ska ha den här hållningen. Men om man har en helt sekulär hållning, ja, då måste man hitta något annat liksom, att hålla fast vid när det börjar blåsa.
Och då kan man ju tänka sig att religioner har tillkommit av det skälet, tänker jag, väldigt pragmatiskt, för att man ska ha någonting att rätta sig efter och hålla sig till.
Ja.
Mm. Men jag tror att många av oss också har den, att vi känner det intuitivt, att vi vill att det ska vara på det sättet. Mm. Det är inte alltid det räcker.
Hörrni, jag tänkte att vi skulle byta frågan. Det här var en stor fråga.
Ja,
du får ta ett glas vatten och så kan ni där hemma fundera lite grann på nästa fråga. Det är nämligen så att jag tänkte ställa frågan. Varför är det lättare att älska än att bli älskad?
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ja, välkomna tillbaka. Martina Montelius och David Tufjell sitter jag här med. Och vi ska nu, eller det är jag, man kan säga att det är bara en fråga och ett påstående kanske. Är det lättare att älska än att bli älskad?
Ja, ska jag svara på det?
Ja, det får börja.
Jag kan svara lite från en religionshistoriskt perspektiv.
Ja.
Det är ju min...
Det är det du gömmer dig bakom.
Det är det jag gömmer mig bakom, precis. Men då tror jag att man kanske kan säga att det där är många religiösa tankesystem har menat att det här är två frågor som hänger ihop. Alltså att den kärleken till andra är resultatet av den kärlek som man har fått själv. Och då blir det svårt att separera de här två.
Men om man inte har fått kärlek själv?
Ja, då skulle de med det här säga att det här knyter ju an till det här förra. Alltså, vad är det som gör livet meningsfullt? Om livet där blir meningsfullt därför att det finns någonting... Därför att det inte handlar om mig själv. Här är liksom en sorts paradox. Det som gör livet meningsfullt och som gör att vi känner att det är meningsfullt och att vi kan leva och inte gå under av dödsskräck och sådär. Det är när livet inte bara handlar om oss själva. När man knyter an det till relationer till andra eller till naturen eller till världen eller till ett högre mål eller ett syfte eller så här. Så när man liksom förminskar sig själv lite, sin egen betydelse i sitt eget liv, då blir också livet mer meningsfullt, så som man upplever.
Och då har man lättare att älska.
Ja, och den här rörelsen då, att ta från sig själv och ge till någon annan, det är ju då liksom, det är det som är kärlek.
Ja, nej, men jag funderar på det där med att ha fått kärlek och därför kunna ge kärlek. Och det är ju klart att det är ju logiskt, men min erfarenhet är nog ändå att det räcker med ganska lite mottagen kärlek för att sen kunna ge kärlek själv. Det tycker jag mig har sett det liksom bland barn som jag har haft omkring mig och en del andra människor faktiskt är enormt kärleksfulla trots att de har fått väldigt lite kärlek. Sen för att försöka besvara frågan så skulle jag vilja säga att ur mitt perspektiv så är det oerhört mycket lättare att älska än att bli älskad. Mm. För att allt det här med att ta emot kärlek, för både mig och för många som jag har känt, så är ju det, men det är ju nästan svårare än att deklarera, alltså. Det är ju fruktansvärt svårt att ta emot kärlek.
Vad är det man gör? Vad är det som är svårt? Då? Vad är det man gör,
ja,
när man tar emot?
Det är ju dels att acceptera, alltså, att inte känna att man innerst inne är en lurendrejare om man tar emot den här kärleken, därför att du som ger mig den här kärleken måste gravt ha överskattat mig. Och kommer du att bli fruktansvärt besviken när du inser hur lite värd den här kärleken jag de facto är. Vilket du inte vet än. Det är det ena. Och sen är det andra att det är ju också ett ansvar att ta emot kärlek. Om man tar emot en annan människas kärlek och förhoppningsvis ger tillbaka. Ja, då bygger man ju genast upp någonting, ett behov i den andra. Att man ska finnas kvar. Att man kanske ska på olika sätt leva upp till eller motsvara den andras bild av en. Att man ska liksom vara en älskansvärd person. Man kan inte ta emot kärlek och sen...
Så det handlar då om att man inte, att det är svårt att tycka om sig själv? Då, alltså.
Det måste det ju vara. Jag tror att det är snarare än att man blir dålig på att älska om man har fått lite kärlek, så kanske man blir dålig på att ta emot.
Men jag tänker så här, Dalai Lama säger att man ska börja med att älska sig själv. Och det är någonstans någonting i det, för då kan man bli en person som kan älska andra bättre, lättare. Och det tänkte jag... Jag gick i terapi, så fick jag som övning att stå framför spegeln och säga att jag älskar mig själv varje morgon. Det var fruktansvärt svårt. Och jag tyckte det var så intressant att jag hade så svårt att säga det. Det är klart att det kanske är speciellt för mig, men det tror jag inte. Jag tror att vi är så ovana vid, kanske kulturellt, det vet jag inte, att säga det till oss själva. Och då klart, om man inte riktigt kan det, då kan man ju tänka sig att det är svårt att ta emot från andra, tänker jag.
Jag tror att det är oerhört mycket lättare att träna upp en förmåga att visa sin egen kärlek och ge den till andra än att träna upp en förmåga att faktiskt ta emot andra människors kärlek. Och det behöver inte ens vara djup kärlek. Det slår mig nu. Det var någon som sa något väldigt snällt till mig väldigt nyligen. Snällt om mig till mig. Och sen sa hon så här, men se inte så arg ut när jag säger så där. Men antagligen så såg jag ut som någon sorts upphettad teflonpanna som absolut icke
kunde ta emot det.
Nej!
Undrar om det inte delvis är kulturellt. För att, alltså, vi har ju det här att vi är dåliga i Skandinavien på att ge gåvor. Eller på att ta emot gåvor. Mm. För att vi har någon sorts idé om individualistisk balans här. Om någon bjuder mig...
Man blir skuldsatt liksom.
Jag har en turkisk, brittisk kompis som bodde i Sverige under en period. Och han berättade när han jobbade här att han bjöd hem kollegor på middag. Och varje kollega han bjöd hem så hände efter varje sån här middagsbjudning så hände en av två saker. Antingen så typ pratade han aldrig mer med den här kollegan. Eller så bjöd de tillbaks inom 1 till 2 veckor i en middag i motsvarande liksom nivå. Oh. Så att man ska liksom balanserat ut. Man orkar inte stå i tacksamhetsskuld till någon. Nej. Och det har ju vi i vårt samhälle, liksom den här starka individualismen. Att vi har vår individ och sen så har vi staten. Men vi har inte så mycket som man har i andra delar av världen och andra typer av samhällen. Att man bygger liksom sitt liv kring massa relationella band. Mm. Att
jag och hjälper tacksamhetsskuld, dig. Ge och ta.
Ja, tacksamhetsskuld. Och jag hjälper dig att flytta, så hjälper du mig. Och sen så binder man sig. För varje gång man ger en gåva eller får en gåva så skapas ju ett sorts relationellt band med den som har gett den här gåvan. Oh, och det orkar man inte ha dem. Så man vill liksom sanera de här så man får vara helt solitär.
Men det kan ju också vara ett...
Ja.
Men jag tänker att det kan också vara... Du ska inte tro att du är något. Att det är ju ganska starkt förankrat i vår kultur. Och då tänker jag lite, det finns ju en annan sida av det. Det är att alla har ett lika värde. Alltså alla ska med på vagnen. Och därför får man inte tro att man är något. Men det som ställer till det då, det är ju att varje gång man försöker liksom ta emot, då blir man ju något mer. Mm. Och det är kanske svårt att, och när man är så präglad på att du ska inte tro att du är något.
Ja, så vi är liksom samtidigt väldigt solidariska, alla betalar skatt och liksom vi har ett välfärdssystem som alla bidrar till. Men det går inte att lyfta i Sverige till exempel. För att om man kör bil och det kommer står en lyftare, då tänker man så här, men jag har ju via skattsedeln betalat för att det ska finnas buss.
Men bussar. Sitter du och tänker och, då?
Jag tror att det är förklaringen till varför det är svårt att lyfta. Jag behöver inte ta hand om det här. Vi har redan tagit hand om det här. Liksom. Vi har en sorts systemsolidaritet.
Ja, och nu börjar det ju braka och då så vet inte folk vad de ska göra. Men grejen är, jag tycker man ska tänka så som min älskade, numera döda mormor, när jag satt bredvid henne för väldigt många år sedan i hennes bil och grät och sa, jag kommer aldrig kunna återgälda dig för allt du har gjort för mig. Hur länge jag än lever, hur länge du än lever, jag kommer aldrig kunna ge tillbaka för det här. Då sa hon bara så här, men, det där kommer du att ge tillbaka till en massa andra människor sen. Du ska inte hänga upp dig på att ge tillbaka det till mig, du får ge tillbaka till en massa andra. Så enkelt är det faktiskt.
Mm.
Det är kärlek.
Men det är ju någonting med att ge skapar ju lyckokänslor. Det har man ju gjort mätningar på i forskning.
Mm.
Snarare än de som behåller. De har ju fått ett antal pengar som de får välja då, om hur mycket de vill behålla och hur mycket de vill ge bort. Och de som ger har man uppmätt att det utsöndras ju liknande endorfiner, lyckohormon.
Mm.
Och det är ju intressant att det ändå finns djupt i människor förmodligen. Och kanske att det är för att vi ska hjälpa varandra och klara oss att överleva, tänker jag.
Jaha. Det är också intressant att det blir kärlek då, eller vad man ska säga, välvilja blir ju starkare av att man ger bort den. Det är ju lite fint. Att man förlorar ju inte, det är inte någonting som försvinner ur en själv, om man tänker. Utan om det är så att jag ger någonting till en annan person, då kommer jag också fyllas av mer.
Men det tror jag inte alla tänker. Jag tror en del ser det som en tårta, man ger bort en bit.
Ja.
Så kommer jag bli mindre av det. Det är ju väl så.
Även kärlek, tror du det?
Nej, kärlek kanske inte, men om jag ger min plats, om det är inom teatern, tänker jag, eller vad det kan vara, så kommer någon annan ta den och då är den borta för mig.
Ja.
Men kärlek kanske är...
Men om man känner kärlek till sitt barn och så ger man den här kärleken, då förlorar man ju inte lite av sin kärlek. Man växer ju av själva givandet.
Det var ju det som var den stora upptäckten, när man först får ett barn och sen tror man inte man kan älska lika mycket igen.
Så kan man visst.
Men jag tycker ändå den intressantaste frågan, varför det är så svårt att bli älskad snarare än att älska. Jag tycker det tycker inte du kanske? Att det är en mer komplicerad fråga.
Jo, men alltså jag förstår verkligen logiken i den meningen där, eller frågeställningen. Men samtidigt så tror jag att de hänger ihop också. Att de snurrar, de spinner iväg tillsammans de där. Så att det man ger och får tillbaka, och då kan man ge ännu mer och så får man ännu mer tillbaks.
Men det kräver ändå en viss harmoni, tror jag, att känna så. Jag kan förstå alla människor som känner, och jag tycker jag har sett det mycket runt omkring mig och i mig själv, men alltså det här att gripas av panik vid tanken på att faktiskt få det man saknar. Det är otroligt riskabelt, därför att det kan försvinna. Och man vet ju inte vad man har heller bakom sig för olika trauman som triggar igång den här paniken. Till exempel att man har varit med om att många man älskar har dött, eller att man har blivit övergiven, eller att man inte har ansetts vara värd kärlek.
Det öppnar upp för en sårbarhet på ett annat sätt.
En jättelik sårbarhet. För tänk om man visar sig vara så misslyckad så att den som älskar en, på vilket sätt det nu må vara, inser sitt misstag. Och då står man där, berövad den här kärleken, ännu ensammare än man var förut. Och därför så kan det till och med vara så att ju mer man behöver kärlek, desto mer slår man den ifrån sig. Alltså, på ett rent aggressivt sätt i vissa fall.
Och det är ju för att man tänker att man får den för att man har gjort sig förtjänt av den.
Alltså, den här känslan av att man är värd kärlek därför att man finns. Ja. Den är inte så lätt för alla. Alltså, det kan vara svårt att känna så att bara för att jag är jag så är jag värd kärlek. Varför ska jag vara det? Då kanske man tror att nej, men det är först när jag har uppnått den här
prestation,
graden av moralisk renhet, eller när jag har blivit tillräckligt underhållande, eller vad det nu kan vara man använder för mätinstrument på vad som är en bra människa. Liksom.
Samtidigt, vi har ju kanske en jantelag på ett sätt, men samtidigt har vi en otroligt, om man tänker speciellt de som är barn nu och tonåringar, att de har fått en otrolig liksom, höra hela tiden hur unika de är och hur värdefulla de är och hur fantastiska de är och hur älskade de är. Så att det, på ett sätt kanske det är att vi har haft brist, man har fått brist på kärlek. Det kanske tidigare generationer har fått det då. Men samtidigt kan det ju vara att man får så mycket kärlek att det blir en otrolig förväntan på hur man ska vara. Att man ska vara så lycklig hela tiden, för de är inte heller så lyckliga, de här ungdomarna.
Nej, man mår ju skitdåligt, många av dem.
Men det är lite som du säger, att man tar inte emot för det förväntas att man ska vara värden på något sätt.
Jag tänker om vi har sagt för mycket till våra barn att de är så fantastiska. För så tror jag många av oss som är föräldrar nu är. Att om ens barn, så är jag i alla fall. Om ens barn kommer och har ritat ett streck så här. Åh herregud, vilket fint streck. Du är ett geni. Alltså det är nästan så.
Hur ska man trumfa över det sen?
Hur gör man? Jag vet inte hur man gör för att ens barn ska kunna ta emot kärlek.
Man kanske inte behöver bli så curlad. Kanske bättre att bli tagen i anspråk.
Ja, då är man värd någonting. När man behövs.
Hur skulle du uttrycka det? Mer?
Ja, men att man att få bli behövd då, liksom. Att man faktiskt behövs på riktigt. Det tror jag är någonting som stärker. Sen tror jag att man är ju inte, jag vet inte om det här är en association, men man är ju inte lyckligast när man mår, när man liksom är mest bekväm. Utan ofta kan det vara enklare. Alltså om vi tar kopplat till första frågan här om varför man finns eller hur livet ska bli meningsfullt överhuvudtaget. Då kan ju det också vara kopplat till att man inte har allting. När man har en tydlig uppgift, nu bygger vi här eller nu på väg dit eller nu måste vi lösa de här problemen. Då kanske man inte fylls av meningslöshetskänslor på samma sätt som man kan göra när allting är uppfyllt.
Hörrni, det måste bli sista ordet.
Jesus Christ.
Vad synd. Tack så mycket för att ni kom.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.